Söndagsmorgon i P4.
God morgon. God morgon.
God morgon, god morgon, god morgon, kära lyssnare. Det var jag som var framme vid fel mikrofon här. Jag ber om ursäkt. Hoppas allt är bra, att ni sovit gott, vaknat. Ja, hyfsat bra också. God morgon, David Urwitz.
God morgon, Morgan.
Har du sovit gott och vaknat bra?
Du, det har jag, tycker jag. Sovit helt förträffligt. Ja. Och du då? För du har ju ett annat läge, tycker jag, med alla lite mindre barn. Då blir det nästan...
Ja, men idag, i natt var det väldigt lugnt, för att alltså, tvillingarna då fyllde fyra, så vi hade kalas för dem igår. Hyrt en gympahall.
Det låter som en utmaning för någon som inte var med.
Ja, alltså, ja. Det krävs ju en del. Och så från mig och min fru då. Ja. Tvillingarna är ju fyra, och så har vi ettåringen och så femåringen då. Så att alla var ju med på kalaset plus deras kompisar. Men vi satt upp som en liten bana, en sorts hinderbana där inne, och vi hade lite annat också sådär. Så att det blev bra.
För jag vet ju, det är många år sedan jag hade den här typen av kalas, men jag brukar ju vara helt slut. Och jag tänker, det här, det känns ju som att man gångrar det med en 5 eller 10 nästan.
Det som var bra var att det var många föräldrar där och så, som hade lite koll och hade med. Så att det blev jättebra.
Men du var trött efteråt, och barnen också.
Ja, det var det
också.
Jag skulle komma till, att vi sov ju som vi aldrig sovit den här natten.
Tur det, är det.
Ja. Riktigt skönt. Alltså. Ja. Det är mycket som ska med också. Vi får ju köra flera vänder med bilen, för dels bara ungarna igen vända. Ja. Och sen ska man hämta och få saker upp i den här gympahallen där.
Och sen
fika och...
Jag plockar undan och allt det där.
Ja, plocka undan och städa efter, och då har man ungarna där och...
Ja, vilket äventyr.
Men det var nästan mer jobb med det än kalaset.
Ja, det kan jag förstå.
Men jag sov som en dröm.
Oj,
och ingen mardröm.
Nej.
Utan en väldigt härlig dröm. Ja. Och idag då, alltså, det är ju så turbulenta och hemska tider vi lever i. Mm. Så jag känner att på söndag morgon ibland så vill man grabba tag i någonting som ändå lugnar en lite. Och röda tråden temat den här gången, så tänkte jag att det skulle vara träd och andra växter.
Ja.
Jag tycker träden, det är svårt att hitta något elakt hos dem. Och växterna också. Och har du någon favoritträd, David?
Ja, träd. Får man säga buskar eller är det träd i framförallt?
Nej, nu frågar jag faktiskt om träd. Men om du vill lyfta fram en favoritbuske, så jag ställer mig inte i vägen för det heller.
Nej, men du, om jag får säga det som är min absoluta favorit, det är syren. Men jag vet inte vad det klassas som riktigt.
Det är ju inget syrenträd, säger man.
För det är nog det som jag... det är min favorit. Det är det. Ja, alla läger. Och lukten, jag tycker det slår allt.
Ja, det är väldigt fint. Alltså.
Ja, det är barndom. Och även det här framtid kanske.
Vad säger
också.
De om rhododendron då?
Ja, inte som syren säger jag. Men
nej. Du är inte din favorit? Det är inte så att du blir irriterad om du
inte det minsta.
Stöter på en rhododendron, nej.
Det är ett svårt ord att säga, tycker jag också.
Säg det snabbt 3 gånger.
Nej, jag kan inte. Säg du det 3 gånger.
Varför ska jag göra det?
För du är bra på det.
Det är för tidigt.
Men du, vad är ditt favoritträd? Har du något själv sådär som du...
Alltså jag tror ju att... Alltså, jag tror alla, utan att de vet det, bär på ett favoritträd.
Mm.
Så de har en liten extra kärlek. Och det kan man få fram med en enkel metod. Man ställer bara helt enkelt 2 träd mot varandra och fortsätter göra det tills man upptäcker att man har ett som de andra inte biter på. Ja. Jag börjar med dig här då. Mm. Björk eller tall?
Björk.
Mm. Björk eller gran?
Björk.
Ja, då förstår vi.
Mm, visst.
Du är en lövträdsman. Mm. Björk eller ek?
Ja, det tycker jag är svårt.
Mm. Mm.
Det kan jag nog inte svara.
Kom igen.
Ja, då skulle jag... Björk.
Det blev björk?
Ja, jag tror det.
Min teori är annars att det är väldigt ofta man landar i, när det kommer till favoritträd, så landar man i ek.
Ja, jag skulle lika gärna kunna sagt ek där, men ändå, jag tycker björk är så... Ja, det är något fantastiskt. Det är något fint med
det
björk. Ja,
det
är något extra.
Bok. Alltså en bokskog.
Jag vet inte. Alltså.
En bok. Ja. Ja. Vi vill i alla fall höra vad du som lyssnar. Har du någon favorit när det kommer till träd eller andra växter, så är vi så tacksamma Och ja, skicka gärna bilder på också, det kanske är något speciellt träd som står på en speciell plats också.
Men får man skicka även då på syrenbuskar?
Ja, ja, det är right. Det är därför temat idag är träd och andra växter. Och då går ju syrener in under andra växter. Nu kanske det blir så här att vi kommer att få så många som säger, nej men syren är ett träd, Morgan. Har du inte fattat någonting? Mm. Då är jag den första att lägga mig platt. Och så. Och ja, fortsätt gärna skicka in och motivera också varför den här kärleken är så stor till just den här växten eller det här trädet. Söndagsmorgon i P4 heter vi på Facebook. Där kan du också skicka med bilder på träd och andra växter. Eller om du har varit med om historia, en upplevelse som har med träd eller växter att göra, så är vi också väldigt intresserade av att höra det. På Instagram heter vi också Söndagsmorgon i P4. All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Söndagsmorgon, där vi pratar träd och vi pratar växter. Redan kommit in fantastiska bilder alltså. Här Maria här från Kinnekulle, en höstdag på Kinnekulle innan ovädret. Åh, vad vackert! Fortsätt skicka in dem. Och jag tänkte, du som nu på morgonen fixat med någon växt eller något träd, vad vet jag, det är tidigt, men ja, träd eller växter har någon form av interaktion så här på morgonen, så kan du inte bara ringa in så vi får byta några ord och komma igång med det här programmet. 031 13 26 00. Alltså helt anspråkslöst bara. 031 13 26 00. Eftersom ämnet idag är träd och andra växter. Du som har hållit på med någonting som har växter att göra, någon borde det väl vara. Ingen som ringer än. Jag säger numret igen. 031 13 26 00. Efter nyheterna så hoppas jag att vi hörs.
Söndagsmorgon i P4.
Dua Lipa, Dance the Night. Så här, det är väl en och annan som fortfarande dansar kanske.
Ja, det tror jag säkert.
Tror du det? Lite efterfest.
Nej, men jag är inte. Jag dansar tror det är många som... tänker du att dans är liksom omodernt eller? Nej.
Nej, men klockan är ju ändå 08.36 på söndag morgon.
Ja, du menar att
om
det
du
är tidigt?
Ute och gick igår,
ja, du tänkte så.
Vart ute igår kväll och fortsatt här med Dua Lipa och Dance the Night.
Du har rätt, du tänkte på det. Så jag tänkte mer att folk ibland när de hör så börjar de dansa så här.
Ja, jag dansar. Ja. Ja, det kan man göra. Ja. Morgondansen.
Ja.
Ja, det kanske vi får ha i ett senare ämne.
Ja,
för du som redan dansat.
Ja.
Det är inte så dumt.
Nej.
Men nu har vi alltså du som på ena eller andra sättet interagerat med växter eller träd. Och vi har med oss Jan-Olof. God morgon.
God morgon, god morgon.
Var ringer du ifrån?
Norrtälje.
Norrtälje. Och är det, nu sa jag Jan-Olof, men ibland är det ju även om det stavas med V så säger man Jan-Olof. Hur avslutar du?
Med F förstås.
Jan-Olof. Ja, och stava så också.
Jajamän.
Ja, men vad bra.
Men, ja, men så kallas jag väldigt mycket för Gio och Janne och massa andra konstiga
saker. Okej. Är det något du föredrar eller vill du ha hela namnet? Ja, du vet,
Ja, men i skolan, jag är ju slöjdlärare, så att, där kallas jag för Gio. Och sen av familjen hemma så kallas jag som för Janne då.
Ja, ja, okej. Okay. Jag kanske växlar lite under samtalet.
Ja, det får du göra. Jag hänger med på alla alternativ.
Spelar du pingis, då är du väl Gio?
Ja, jag menar, jag spelar pingis.
Ja, men Jan-Olof då. Och, ja. Du har umgåtts med på något sätt träd och växter redan så här tidigt en söndag morgon. På vilket sätt?
Kanske inte direkt nu på morgonen. Jag står precis 10 meter från en gigantisk ek. Så på sätt och vis så gör jag ju det. Den är väl 80 centimeter nere i stammen. Så den är rätt mäktig faktiskt.
Oj, oj, oj. Då når man inte riktigt runt den. Eller?
Nej, jag har inte gått och kramat den än. Men jag kanske ska göra det. Det gör jag inte, tror
jag. Jaha, men är du utomhus när vi pratar nu alltså?
Ja, jag är ute på... ute på en campingstuga i Roslagen här och står och tittar på en stor ek.
Jaha. Vad är det annars? Du är slöjdlärare, säger du. Då umgås du mycket med träd, förstår jag.
Väldigt mycket. Det är framförallt furu vi jobbar i slöjden, men vi försöker ju blanda in flera träslag, men täljandet det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat, och då är det ju björken förstås som lämpar sig väldigt bra för det. Eftersom den är mycket, har mycket vatten i sig, speciellt på våren.
Det är precis sån här information man vill ha. Jag har hört att en björk dricker otroliga mängder. Är det 900 liter om dygnet eller? Jag har ingen aning i och för sig. Ja. Nu slängde jag ju mig något. Men du kanske vet
det, där, det där vet jag inte. Nej, det kan jag inte säga. Men att den dricker mycket, det kan man ju bara se med blotta ögat runt en, på om den står på en gräsmatta, så är ju oftast gräsmattan lite klenare ut runt en björk oftast.
Så det kan vara bra om man har lite fuktig mark. Man kanske ska ha några björkar där i så fall.
Ja.
Men täljandet och furu. Furu då är det...
Då är det tall.
Det är tall. Och det är inte det är så...
Det är lite fascinerande. Det brukar jag säga till mina elever. Så länge den står och växer i skogen så heter det tall. Men så fort man fäller den på marken, då är det furu. Då är det fura.
Ja.
Vad bra information för oss som inte har någon koll här. Ja.
Ja, det...
Och jag tror vi är ganska många, eller vi i alla fall, du och jag Morgan.
Vi är i alla fall två.
Ja,
nej, men det här är ju jätteintressant. Men går det att tälja, eller märker du att vi ger upp, det får vara en björk om man ska ha kniven och fixa till någonting?
Nej, det är klart att det går att tälja furu också, men det är ju mycket tjurigare. Oftast är den ju torr när vi får in i slöjdsalen också. Mm. Så att det blir det, men så det är en väsentlig skillnad, lövträd är ju bra att tälja egentligen.
Men vågar du låta de här ungdomarna tälja och så?
Alltså, ja, du skulle komma in i en slöjdsal när de är inne i flowet och tälja, det är helt fantastiskt. Det kan vara väldigt livliga klasser, men när de börjar tälja allihop, då är det oftast knäpptyst och full koncentration.
Ja, men vad intressant.
Fantastiskt läckert. Ja. Jag skulle kunna ut och missionera om täljandet, men jag kan lova dig det att tälja, det är en helt fantastiskt att sitta. Och det skulle du göra med dina barn när du går ut i skogen. Ge dem en täljkniv och börja tälja om några år. Då får du se vilken härlig koncentration.
Jag tycker det är underbart att höra dig berätta om detta. Ja. För att det brukar ju vara tvärtom. Liksom man sållar, när jag var liten, då sållar man de barnen som fick ha kniv i en hög och de som inte fick ha kniv i en annan hög. Men du gör om detta så att det inte är nödvändigtvis busungarna som har kniv. Utan det här meditation.
Ja, det här handlar om meditation väldigt mycket. Och att har man hyfsat tydliga och enkla regler, som att till exempel att de alltid ska sitta stilla, tälja ifrån sig förstås, lägga ner kniven i fodralet när man går därifrån, sådana enkla saker, då och sen visar, får man ju efterfölja dem. Gör man det några gånger, sen så sitter de lugnt och stilla och täljer.
De får ju också ganska brutalt ta konsekvensen om de inte riktigt lyssnar, eller hur?
Ja, det ja, jag har faktiskt aldrig varit med om någon skada. Jag har ändå varit slöjlärare snart 10 år här nu, så att, jag har aldrig varit med om någon allvarlig incident. Så det är ju...
Men du, Gio, vilken fin bild du ger oss om att vara slöjdlärare, alltså. Det måste jag säga. Och de här, man skulle nästan vilja vara en fluga och se hur det går till sådana där timmar när de sitter och täljer.
Det är jättemysigt. Och just det här jobbet med handen, det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt idag med tanke på alla skärmar. Så att det är otroligt viktigt att barnen får träna och jobba med händerna. För det är ju någonting som vi har med oss i generationer.
Vad får de tälja för något? Är det gubbar Emil eller?
Nej, vi brukar göra handtag till hopprep, och så tvinnar vi rep sen, så får de hoppa hopprep sen. Det brukar vara en av de första att göra. Pennförlängare, så man kan använda pennstumpar längre.
Ja.
Det måste ju vara enkla saker som går ganska snabbt. För de får, annars så tappar de ju liksom modet om det tar för lång tid. Om det går över flera lektioner. Liksom.
Men en pennförlängare, det låter inte så lätt. Det låter inte så lätt att tälja till. Du ska ha ett hål där och
lite fint. Ja,
du får ju Då får jag ha en gammal hederlig borrsäng nere ute i skogen då, och med en lämplig borr till om det ska. Men, och sen kan man göra, ibland gör jag armband med dem, alltså att de, man sågar av 2 centimeter och så täljer man bara innan meter, så blir det armband av dem.
Just
det. Stoppa i händerna. Kan man måla dem och dekorera dem också.
Men det här låter ju som, det låter fantastiskt. Du sa det att du skulle kunna missionera kring täljandet. Mm. Om du skulle formulera en kort trosbekännelse. Alltså, vad skulle du vilja få med i den? Nu har du chansen, John-Olof. Du har en stor publik. Ja, det är kanske 1 miljon som lyssnar.
Nu tog du mig på sängen här. Men, verkligen. Men alltså, jag bara rekommenderar alla människor och ta med, köpa en, du kan ju köpa en vanlig morakniv och ta med den ut i skogen och börja. Sätt dig ner och tälj, så kommer ni se att tiden går väldigt snabbt och det blir en oerhörd koncentration. Och, ja, det är fantastiskt med täljandet.
Och säkerhetsåtgärderna som du också delar med dig till dina elever. Sitt still, tälj från dig och sen ska kniven in i fodralet när du inte täljer.
Japp.
Mm. Jag gillar, alltså, det är ju någonting som jag nämnde tidigare här, att man skärper sig, för annars går det illa. Det är också en sak som gör att det hjälper ju koncentrationen på det sättet. Man måste vara koncentrerad.
Ja, så är det.
Mm. Jag blir sugen.
Ja, jag med.
Ja. Får bli ett hopprepshandtag snart.
Ja.
Ja, det tycker jag.
Ja, och jag ska tänka på det med barnen också. Tack så mycket, John-Olof. Vad härligt att prata med dig. Och hälsa den här stora eken så gott. Kanske ska ge den en kram ändå.
Det ska jag nu ut och göra nu.
Ha det gott.
Ja, detsamma.
Hej då, Janne.
Hej. Eller ni. Tack. Hej då. Hej.
Vi pratar om träd och andra växter. Vi snackade ju här med Gio innan, som var träslöjdslärare. Och lyfter fram täljandets konst som något meditativt och något som han tycker funkar så bra med ungdomar.
Ja.
Och han hade inte varit med om en enda incident.
Och det sa ju både du och jag att det var det första vi tänkte, att bara på förmiddagen om man gjorde det här så skulle 2-3 hamna i någon, något trist. Och så säger han, 10 år, aldrig varit med om. Det säger en del om vad lite man förstår den här.
Men det blir också logiskt på något sätt. Du och jag reagerar. Och vad reagerar vi med? Jo, att det är fara. Och det är klart att eleverna också gör. Att det här får vi ta på allvar.
Men jag tänkte även på det där, vi pratade lite om det här under låten, men vad viktigt med de här ämnena, de här som man ibland kanske försöker nedmontera. I alla fall är min bild av det, och så vad viktiga de är, för det är ett annat tänk, annat fokus kanske, och man kan ju inte sitta och tälja en skärm bredvid sig och samtidigt kolla liksom Insta, och det är så viktigt. Ja,
precis.
Ja, det var jätte... Det var spännande att ta del av.
Vad får du annars för associationer till dagens tema, träd och andra växter, David?
Ja, men jag tänkte själv på träd, det gjorde jag. Och jag tänkte på tid och ålder, och jag tänkte kanske på mognad också. Och jag funderar på om man kanske måste uppnå en viss ålder för att uppskatta vissa saker, som ett träd till exempel. Jag vet inte, vad tror du?
Det är möjligt.
Ja, men det är inte så där så att det är nödvändigt, tänker du?
Alltså man kanske uppskattar saker på olika sätt överlag när man är liten och när man är större. Man kan ju älska ett träd. Jag vet när jag var liten och hos farmor och farfar, man kunde klättra upp i de här äppelträden. Att sitta där i någon sorts klyka lite längre upp och halvsova och veta att man bara kunde sträcka sig efter ett äpple och äta.
Vilken lyx.
På det sättet kanske man som lite stel 53-åring inte uppskattar träden, men det gör man ju på ett annat sätt.
Och samtidigt är det så, hade man sett dig i ett träd sitta så där, så hade man ju liksom reagerat på ett annat sätt än om man ser en 9-åring sitta i ett äppelträd och halvsova.
Jag tror man hade sett, vilken vinnare.
Vilken tok hade man då tänkt, tror jag.
Inte så säkert.
Men i alla fall, jag bor ju på ett ställe i Göteborg där jag har utsikt över en park eller skog, det är Slottsskogen. Och där har jag ibland sett en äldre kvinna som står och kramar ett träd. Precis som vi snackade med Gio om här. Men hon står ganska många gånger, jag har sett henne stå och krama trädet. Och en lång stund. Och det är en märklig syn. Men den är fin, tycker jag, sådär. Och den väcker en del frågor. En människa som kramar ett träd. Och jag tänkte på min egen relation till träd. Och jag tänkte på när jag var 20 år och jag var på Nya Zeeland. Och jag blev medlurad av en av mina kompisar på en en bussresa som innebar också en rundvandring bland några av världens äldsta träd. Och hur hela den här gruppen, vi var en sån här grupp då som vi gick och tittade på träna, och folk var helt fascinerade och de fotade och de bara...
Var var det, sa du?
På Nya Zeeland. Mm. Man fick höra om pH-värde, man fick höra om hur stora och höga de var och hur jorden såg ut. Och jag tyckte allt var helt ointressant. Alltså. Det var totalt, jag bara gick och... Det fanns ju inga mobiler på den här tiden, men jag bara kollade min klocka och jag bara tänkte...
Vad skulle man göra? Det fanns ingen mobil, så du fick kolla klockan.
Jag kollade klockan och när ska vi dra? Det var det enda jag tänkte. Jag bara ville till någon stad, jag ville sätta mig på en
pump. Puls.
Ja, jag ville ha det andra café, jag ville bara ha det... Och sen tänkte jag vidare på det där med träden. Jag tänkte på, när jag växte upp så hade vi en stor ek i vår trädgård. Och jag tror den var 100 år när jag var 10. Redan då var den gigantisk. Och min enda relation till den där eken, det var att jag bara bävade varje höst. Så skulle jag med min mamma och pappa och mina syskon plocka ekollon i korgar. Och så vi skulle lägga löv i skottkärrar och vi skulle bara... Det är ju sån här... Jag vet inte hur många timmar det tog, men det tog aldrig slut. Och det var nästan min enda relation till den där eken.
Arbete?
Ja, och så skulle man kanske, man fick en glass efteråt. Men det var, det var uttråkigt. Och sen tänkte jag vidare på trän och då tänkte jag, jag fick ett päronträd när jag gick ur gymnasiet av några av mina föräldrars kompisar som såg det sådär symboliskt att nu skulle jag flytta hemifrån, men istället skulle de plantera ett päronträdet, och det skulle stå där och det skulle växa i mitt ställe där på tomten.
På er tomt hemma?
Ja.
Bredvid eken?
Ja, en bit ifrån, men ändå. Och han den här som gav den, han såg det så symboliskt. Men jag förstod inte det där symboliska, utan jag förstod det kanske nyss här i somras när jag själv hade köpt ett äppelträd. Och jag var så noggrann med att det skulle vara ett... Jag tycker så mycket om äpplen då, och jag gillar vissa sorter. Och jag fick tag på ett Gravensteiner, det är ett sånt där äpple som jag tycker så gott. Och jag och min fru höll på och meckade. Vi försökte hitta rätt läge på tomten på landet där vi skulle plantera det. Och med solen då, det skulle vara ganska... Och jag ringde vår granne Hans och vi fick massa gödsel av honom. Och jag var så jäkla liksom... Jag var så noggrann med allt och vi byggde ett litet staket runt där så att det inte skulle komma några djur och sånt. Och efter det så har jag varenda gång vi kommer till landet nästan jag springer fram till det där äppelträdet som är ganska nyplanterat och tittar så att det inte har hänt någonting med det. Eller att något djur har varit där och gjort eller stormar, du vet, alla sådana där grejer. Och då undrar jag, vad är det som har hänt? Ha? Visst, det är en adekvat fråga.
Vad är det som har hänt med dig?
Ja, vad är det som har hänt? Jo, ja. Jag har förändrats. Plötsligt är ett träd viktigt. Va?
Ja, och jag tänker, hur är det med det här päronträdet då?
Nej, det tog sig aldrig. Det blev bara några få päron. Det blev inget sånt där gigantiskt sådär som man hade hoppats.
Men står det kvar eller?
Ja, det finns kvar, men det är verkligen inte det där man drömmer om.
Nej.
Men jag bara tänker också så här, när man tänker med ålder och det där med mognad. För jag tänker även på den där kvinnan då som står och kramar trädet ibland där i Slottsskogen. Så tänker jag, vem vet? Det kanske är jag.
Ja, absolut.
Man vet inte.
Jag har inte riktigt samma erfarenhet. Jag upplever att när man som ung bara ser andra saker med träden. Andra möjligheter. Men då var det ju klättra kanske. Ja. Eller, jag vet, jag hade ett av mina små barn när hon var riktigt liten. Hon gillade också små äpplebitar. Mm. Och kände igen äpplen. Och då vet jag att vi var hemma hos min mamma. Och de har ett äppleträd där det är fullt. Det var fullt med äpplen. Hon hade ju inte sett riktigt ett äppleträd på det sättet med äpplen i. Och just att jag tog fram henne och så höll jag först bara ett äpple och sen pekade jag på trädet. Det var innan hon kunde prata. Så pekade jag på trädet. Och just den kopplingen där hon ser ett helt träd fullt med äpplen, bara hennes
skatt.
Ögon. Ja, det var helt magiskt. Och då, genom hennes ögon kunde jag också liksom på något sätt ta del av det här miraklet. Som vi också tar för självklart.
Ja.
På många sätt.
Ja, det gör vi. Du, och nu tänkte jag då har jag försökt då att få fram att vi skulle spela en låt som är min absoluta favoritlåt om någon växt. Och det är en Monica Zetterlund-låt som heter Under vinrankan. Och den är så... Jag tycker den verkligen sätter fingret på något, hur man kan med musik och få bilder. Så den skulle jag gärna vilja att vi spelade nu.
Under vinrankan, Monica Zetterlund. Härlig låt med härlig atmosfär. Man får lite sån här utlandsvibb. Och jag vill också passa på, ni som lyssnar på vårt program Utomlands ifrån, var du än befinner dig, så vill vi gärna höra ifrån dig. Vi har ju hört från Spanien, Österrike, Kina, Frankrike, allt möjligt. Och du kan mejla oss söndagsmorgon i P4 @sverigesradio.se och berätta varifrån du lyssnar och så. Du kan också höra av dig såklart på Facebook och på Instagram där vi heter Söndagsmorgon i P4. Nu är det nyheter, efter dem är vi tillbaks.
Söndagsmorgon i P4.
Melissa Horn och Lars Winnerbäck här i Söndagsmorgon. Vi har ju fått in en massa här ifrån lyssnarna om träd, David.
Ja.
Då har vi till exempel Anna-Klara. Min katt Snuttis favoritträd är en gran som står i vår trädgård. Ett mycket bra klättrar- och spaningsträd. Bäst är det väl när Matte står under och ojar att han inte ska klättra högre. Pressa Matte lite där, klättra lite högre. Sen har vi Kent som skriver: min blommande robinia, hoppas jag uttalade rätt här, från i våras. Ett vackert träd, men det har massor med vassa taggar som gör det hemskt jobbigt att ta hand om grenar och sånt som klippts bort. Och sen har vi Petra också här. Numera levererar jag vår pergolia årligen, en kaprifolelefant. Ja, det är mycket märkligt, men också spännande, så jag tycker verkligen att ni ska gå in och kolla på bilderna om ni är sugna på växter och andra träd. Och fortsätt att lägga in bilder.
Ja.
För att jag tycker det är väldigt intressant. Och särskilt är intressant tycker jag det är när någon har en sån här liten ovanlig favorit.
Mm.
Vi har ju också startat den här lilla följetongen i programmet där vi pratar med svenskar som lyssnar från andra länder. Senast var vi i Frankrike och nu ska vi till Ilo. God morgon!
God morgon, hejsan och god morgon Morgan och alla lyssnare.
Hej. Ja, härligt. David är här också.
Ja, god morgon, god morgon.
Ja, David. Hej David.
Sa jag ditt namn rätt här, Ilo?
Ja, jag heter Carl Axel Herbert Ilo Nilsson. Så att, men de flesta kallar mig för Ilo då. Ilo, det är enkelt och grejt.
Ja. Men vilket underbart namn tycker jag.
Ja.
Och det är ingen förkortning av något slag, utan eller hur fick du det, Ilo?
Jag var på flygvapnet i militärtjänst 1968-69 på en sambandsexpedition, och då skulle vi rycka såna här telex som kom då, telefax, och så skulle vi datumstämpla det och signera med de tre första bokstäverna i efternamnet. Men Nilsson och en i 11 upptaget som plockar fram andra, tredje, sjätte bokstäverna i Nilsson, och då blev det Ilon.
Men
och det där tyckte jag var så fint att jag gick och la till det i registret då.
Det tycker jag du gjorde helt rätt i. Är du den enda Ilo, har du kollat det?
Nej, jag tror att det är 7-8 stycken till som heter Ilo faktiskt. Mm. Jag är inte helt ensam med det, nej.
Nej, ett så snyggt namn kan man inte var ensam om. Och du, Ilo, det är ju så också att du inte lyssnar ifrån Sverige, för du befinner dig inte där. Var är det du är någonstans?
Nu är jag i Ramnäs, ett litet ställe, och det är Tönsberg kommun, och fylket heter Västfold. Och det är inte så väldigt, väldigt långt ifrån Strömstad, det är nordligaste Bohuslän.
Just det.
Det är 3 mil söderut, och sen är det färja över till Strömstad, 2,5 timmar i det. Så att, då kan man ungefär pricka in mig där. Det är ju alltså i sydöstligaste Norge då.
Sydöstligaste Norge. Och fylke, det landskap?
Ja, det är det. Det är det. Eller län. Landskap eller län kanske.
Ja.
Och vi var ju ensamma här nu med Västfold. Och så kom man på den här idén för några år sedan att slå ihop det här med Telemark då.
Jaha.
Så nu har vi Telemark med här. Men det gick inte så bra.
Jaså?
Telemark är ett stort område med lite folk. Västfold är ett litet område med mycket folk. Så att det skar sig kan man säga.
Oj.
Och från och med nu 1 januari här om ett par månader, då blir vi fria ifrån Telemark för den här gången. Så får vi klara oss själva här i Västfold.
Det gick inte. Men vad gott att man inser det. Vi tar det lugnt nu lite med samarbetet och gör ja. Två fylken. Så det är två fylken då?
Då blir det två fylken från 1 januari. Västfold fylke och Telemark fylke.
Jag tycker om det ordet. Jag tycker vi ska ta in det län. Det är så fruktansvärt tråkigt. Och, fylke låter som Sagan om ringen.
Ja, jaha. Jag sätter inte i förbindelse med det, men det kan ju vara då.
Du är väl så van. Hur länge har du bott i Norge, Ilo?
Jag har bott 25 år i Norge. Och jag mötte en gång en flicka på semester i Cypern och så började vi att resa till varandra. Jag bodde i Stockholm och hon bodde här då i Rönnäs och det blev lite jobbigt med att åka fram och tillbaka både för henne och mig. Så då bestämde vi att jag skulle flytta hit då. Sen gick väl inte det så väldigt bra med den här kärleken och samboskapet och allting. Men vi är fortsatt vänner och vi är grannar här så det här fungerar bra ändå.
Och det verkar ha fungerat väldigt bra med Ramnes och dig.
Mm. Ja, det tycker jag väl.
Och du, jag måste fråga Ilo, när du pratar med norrmän, pratar du på det här sättet då? Eller har du lagt dig till med lite någon svensk-norsk då? För nu sjunger du som en stockholmare känns det som nästan. Men...
Ja, just alltså jag har aldrig helt lagt om till norska. Här har ju folk i tidigare tider sett på svensk tv och det är många som är duktiga på att förstå svenska så jag behöver egentligen inte lägga om till norska här. Men det händer någon gång att jag stöter på patrullen och då får jag förklara för då vet jag som regel vad det är för någonting.
Okay. Hur låter du då om du ska prata lite norska? Jag vill gärna höra.
Ja, nu är jag ju med i det svenska radioprogrammet Söndagsmorgon och det är ju i P4 som det sänds. Och det är ju ett väldigt populärt och fint radioprogram.
Det är underbart att höra, Ilo. Så att det är alltså kärleken tog dig då till Norge och sen när kärleken gick över i vänskap så stannade du. Kan du känna att du längtar tillbaka till Sverige eller nej? Här har jag landat, här är mitt hem.
För det första kan man ju ta dagsturet till Strömstad. Det är inte så komplicerat att komma dit. Jag har väldigt god kontakt med mina anförvanter i Stockholm. Jag har ju två systrar, deras barn och barnbarn. Jag har vänner och sånt. Så jag kommer ju alltid till Sverige och till Stockholm då, i första hand. Mm. Ofta. Så det gör det att jag saknar ju inte på det viset. Liksom. Och så hör jag ju på svensk radio, gör jag ju.
Mm.
Jag tycker det är viktigt att följa med på vad som händer och sker i Sverige fortsatt, även om jag nu bor i Norge. Och därför lyssnar jag mycket på svensk radio. Och för tiden så kan man ju lyssna på vilken som helst radiostation på internet, exempelvis Radio Stockholm. Men jag har den sändare på svenska sidan som jag menar är Bäckefors. Jag får väldigt bra in en signal då på Sveriges Radio P1 och Sveriges Radio P4 bäst.
Ja, vad fint.
Så det fungerar bra.
Det är ju suveränt. Men om du skulle, vi brukar ju drista oss till lite när vi pratar med folk från hela världen eller från Norge. Och om du skulle ge oss en symbolisk gåva, vad hade det varit därifrån du befinner dig?
En symbolisk gåva till svenskarna eller
jag tänkte till oss här.
Ja, det är väl det att man får ju samlas och umgås och dela med sig av erfarenheter och det som händer och sker. Det är ju liksom att sätta sig ner och prata tycker jag är väl det viktigaste. Att försöka reda ut vad är klutarna någonstans i dagens liv. Och dagens samhällsproblem. Och kan vi reda ut det på något sätt? Som du och alla andra vet så är det ju en del problem. Speciellt på svenska sidan då med kriminalitet och sånt där. Det får man kanske sätta sig ner med politiker och sånt och reda ut. Det får bli min gåva.
Sätta oss ner. Sätta oss ner och prata.
Ja, och skapa, skapa en möjlighet till forum att prata igenom det som är viktiga här i livet då.
Då tackar vi för detta, Ilo. Och jag önskar en riktigt härlig dag i Ramnes.
Ja, tack så hjärtligt. Jag önskar er där nere i Göteborg också en trevlig fortsättning på morgonen.
Tack.
Ja. Men får säkert höras vid någon annan tillfälle.
Så, ja. Så kan det bli. Ha det gott.
Ha det bra.
Hej då.
Du med, tack. Ha det.
Hej. Hej.
Eyes Closed med Ed Sheeran här i söndagsmorgon, där det handlar om träd och andra växter. Vi talade också just med Ilo ifrån, som lyssnade ifrån Norge alldeles nyss. Och Barbro har skrivit in, apropå detta med träd. Det är många som har skrivit in och det är fantastiskt. Jag vill verkligen tacka på vår Facebook-sida. Jag hinner ju inte läsa mer än en bråkdel. Men det finns en parallell resa genom det här programmet på Facebook-sidan. Söndagsmorgon i P4 och på vårt Instagram som också heter Söndagsmorgon i P4. Om ni vill läsa om lyssnarnas relation till växter och träd. Barbro skriver: när jag var liten hade mina morföräldrar ett åkerö äppelträd i sin trädgård. De äpplena var så fantastiskt goda. Och som vuxen önskar jag mig ett sånt träd. Jag hittade ett i en plantshop och blev så glad. Planterade på en allmänning utanför mina föräldrars sommarstuga, för de hade bara berg på sin tomt. Jag hade läst att det skulle ta 13 år innan åkerö gav frukt. Men det skedde ett under. Efter bara 8 år kom ett par blommor på trädet. Hela familjen gick och tittade på hur ett äpple sakta växte fram på detta träd. I september var äpplet stort, gult och rött och såg äntligen moget ut. Jag plockade skar i klyftor så att både min familj på 4 personer och mina föräldrar skulle få en bit var allihopa. Vi var så förväntansfulla. Jag stoppade in min bit i munnen och upptäckte att det inte var ett åkeröäpple.
Utan.
Ja, det var en sån besvikelse efter alla år. Äppelträdet gav senare många goda äpplen. Men det var inte åkerö.
Nej. Vadå? Vilken...
Ett mirakel, tänker man.
Oh.
Bara 8 år. Det skulle ta 13.
Ja.
Det kanske var för att det var en annan sort.
Det är klart.
Barbro. Känner med dig här.
Ja, det gör.
Känner med dig
här. Jag förstår den där resan med att... att plantera och äntligen och så. Ja.
Att ladda någonting med längtan.
Ja, visst.
Ja. Fin historia, Barbro.
Ja, verkligen. Ja.
Med en sorgkant.
Mm.
Men det var ändå goda äpplen.
Ja.
Det fanns ju något gott med. Jag passar på att läsa lite om träd nu när vi har det här ämnet. Träd och andra växter. Man får inte glömma sina rötter och inte heller trädens rötter. Bara för att de är under jord till största delen. Ska man ha nya träd till en stad till exempel, så måste man alltid kolla upp, och det här är ju självklart för alla er som håller på med träd, men inte för andra. Hur breda är rötterna?
Mm.
Hur rör sig rötterna? Det är inte bara trädkronan man ska tänka på, hur den går emot hus och hur den liksom skymmer solljus och annat. Du måste tänka på rotmiljön. Hur kommer det här att se ut om 30 år? Lägg inte asfalt för nära för rötterna, kanske bänder upp det. Finns en liten tumregel har jag hittat här över hur brett kring trädet rötterna sprider sig. Och man brukar säga då att de flesta trädrötter ligger på 2-4 gånger kronans diameter. Så det är ganska långt ut. Men det finns träd som är upp till 7 gånger så brett som kronan. Så det får man kolla. Lite olika bud där. Och ni får, om jag har helt fel får ni väl höra av er, men enligt de uppgifter jag har hittat på nätet. Sen är det också lite olika hur ytligt och djupt de här rötterna går. Sen har jag varit inne och läst om en forskare som heter Susanne Simard, en kanadensisk professor i skogsekologi. Hon har tittat lite på hur träd kommunicerar och kommunicerar med varann via rötterna då,
okay,
under jorden. Och hon har funnit att till exempel björkar och granar, de samarbetar genom att ge varandra vad den andra behöver. De så att säga rotmatar varann med olika näringsämnen och mineraler och annat.
Vad fint, det har man ju aldrig tänkt på. Att det skulle kunna vara så det går till.
Det är ett helt otroligt system. Och då är det så att granarna ger mer till björkarna under våren och hösten när björkarna inte har några blad och behöver det. Under sommaren sen så ger de bladförsedda björkarna tillbaks till granarna. Hon beskriver skogen mer som en sorts solidariskt nätverk, en symbios där träden hjälper varann. Tidigare har ju visionen varit att det är konkurrens om solljuset. Mm. Så det har varit ett krig liksom, som man inte hamnar i, så att säga, i skuggan.
Ja, det är nästan mer det jag trodde det var.
Här är det mer en hjälp och att man hjälper varann då. Granar till exempel, menar hon, växer bättre i skogar med flera trädarter. Björk då till exempel, eftersom de då kan få hjälp på ett annat sätt om det bara är gran, där alla behöver hjälp samtidigt. Och det som knyter samman de här trädrötterna i ett nätverk under jord är sådana här mykorrhiza-svampar. Och de här svamparna är enligt Simard bättre på att utvinna näringsämnen och mineral ur jorden än vad träd och växter är. Och svamparna ger då den här näringen till växterna i utbyte mot att de får kolhydrater tillbaka av växterna. Så de här svamparna är som de svamparna inte kan producera själva då. Så att svamparna blir som en länk emellan de olika rötterna. Och på det sättet då transporteras näring och mineraler och kolhydrater fram och tillbaka genom ett enormt nätverk under jorden. Det låter ju både magiskt och logiskt. Mm. Men alla träd har det ju inte så bra. Att de har en massa kompisar omkring sig. Jag tänker på Tenerés träd. Känner du till Tenerés träd?
Nej, det känner jag inte till.
Det var under många år känt som världens ensammaste träd.
Okej.
Eftersom man inte visste något annat träd i världen som hade så långt till något annat träd än Tenerés träd. Det stod i norra Niger i Afrika, en del av Saharaöknen. En av världens mest ogästvänliga platser. Extrem hetta och nästan total brist på växtlighet. Där hade l'arbre du Ténéré, som man sa på franska om detta träd, ändå på något sätt växt sig starkt mitt i denna karga öken. Och trädet blev en symbol för hopp och överlevnad på denna ogästvänliga plats. Även en naturlig navigationspunkt för ökenresenärer. En mötesplats och en utgångspunkt. Stod också vid en vandringsled för kamelkaravaner. Och man livade såklart upp när man kom fram till det här, till Berés träd. Världens ensammaste, som ingav ett sånt hopp. Jag har sett foto av det, det är inte särskilt stort, men det ser så tappert och härligt ut. Och så öken då, åt alla håll. Så långt man kan se, helt platt. En levande fyr, kallar man detta.
Vilken syn det måste vara om man inte känner till det innan och får se att det plötsligt står ett träd.
Så var det fram till 1973, då en berusad lastbilschaufför körde på det och det dog.
Nej.
Inte det tråkigt?
Ja, vad trist. Ja, det var trist.
Det är, liksom, det är inte ett träd, du kan inte se, det är ingenting på mil.
Ja, vad tråkigt. Ja.
Mm. Och tråkigt att ha gjort det också.
Absolut.
Jag tänkte väl att det är väl inget, så jag kan väl inte köra på något här.
Nej. Nej, och vad tråkigt. Ja, och så onödigt. Vet. Ja.
Det kan man verkligen säga.
Ja.
Så slutade det för då. Det är då världens ensammaste träd. Ingen roligt slut. Nu är det något annat träd som är världens ensammaste. Och i trädets ställe står nu en metallskulptur. Känns som en klen tröst, men alltid något.
Robin och Clear Up with Every Heartbeat i söndagsmorgon. Har du hämtat dig från den sorgliga historien om världens ensammaste träd, David?
Ja, det har jag.
Men... har du gjort det? Du har hämtat dig?
Ja.
Jag vet inte om jag har gjort det. Men vi ska ha lokala nyheter nu, så hörs vi efter dem.
Söndagsmorgon i P4.
Yellow, tror jag det var. Again and again här i söndagsmorgon där träd och växter är i fokus. Mm. Och om allt stämmer och jag har fått all information rätt, är det Ann-Britt vi har med oss?
Ja, det är det. Lindqvist.
Åh, vad underbart. Lindqvist också, det passar ju perfekt i vår när vi har träd och växter.
Ja.
Ja. Och jag bor i Visby på Gotland.
Ja, vad härligt. Jag har ju inte varit i Visby, men det är få städer man hör så mycket gott om som Visby.
Ja, men det är nog sant.
Är det så gott? Här finns...
Ja, det är gott.
Jag har varit där. Jag kan säga att det är ju ett fan, det är så vackert ställe på Visby. Det kan jag ju säga. Säger man på eller i Visby förresten, så att jag sa fel här, tror jag.
Och här finns enorma träd. Verkligen, alltså bland de högsta jag har sett. För jag har bott på fastlandet större delen av mitt liv.
Ja.
Men det vet nog inte alla hur enorma skogar och träd finns här. Om man bara har sett de där vindpinade tallarna ut med havsstränderna.
Ja.
Ni skulle bara komma hit och se, så får ni uppleva.
Man ska inte bara hålla sig i Visby, utan man ska också ut i skogen helt enkelt, Ann-Britt.
Ja då. Mm.
Men hur är det? Säger man på Visby eller säger man i Visby?
I Visby.
Jag kände det.
Ja, men det kändes rätt när jag sa det. Jag bara tänkte att jag inte trampa i något klaver. Ja. Men Ann-Britt, vad är det för relation du har till de här träden? Och vad har du för favoriter?
Jo, det här började när jag var ett litet barn. Jag var inte så gammal då, men jag visste i alla fall vad lind var. Vilket träd det var. Ja. Eftersom jag heter Lindqvist.
Mm.
Och så visste man ju på den tiden att man skulle niga för alla som var större. Det hade vi fått lära oss.
Mm.
Jag är över 70 år, så ja, det var så på den tiden man skulle lära sig ta i hand och niga. När vi då kom till en jättestor lind med nerhängande grenar, då fick jag för mig en gång att jag skulle gå fram till en sån där gren och så ta tag i den och så niga då. Lindqvist, sa jag och böjde ner grenen lite. Och sen var det så fantastiskt när jag då släppte grenen, då liksom den vinkade en bra stund alltså, innan den blev helt stilla igen. Jag stod helt fascinerad och bara tittade. Jag minns så väl det där ögonblicket alltså. Nej, men alltså, trädet har förstått, tänkte jag. Det tänker.
Man ser den där armen vinka, den är lindkvisten vinka till lindkvisten.
Ja, och bara den grenen, de andra var ju stilla, ingen hade ju rört dem och det blåste inte eller någonting. Men vilken känsla det var.
Det förstår jag.
Har du fortsatt att hälsa så där när du är ute i skogen då?
Jo, då någon gång har jag gjort det på skoj. Ja, visst.
Men det finns ju, nu var jag ute på nätet här och skrev lind och träd och får se ett helt fantastiskt stort träd.
Jaha. Ja, det är ju som livets träd. Alltså många tycker det, de vill ha just en lind på gårdsplanen.
Mm.
Ofta.
Ja, men det kan man förstå.
Det finns ju en gammal fin sång. Det stod en lind på min faders gård. Den har så många vackra grenar. Den kanske ni har hört. Ja, det finns flera sånger om lindar. Det är ett älskat träd, har jag förstått.
Ja, ja, men jag förstår verkligen vilken stark bild. Hur gammal var du, Ann-Britt, när du skakade hand?
Jag varit 5 år kanske. Jag var nog inte mer. Det var ordentligt nerhängande grenar på den där jätteträdet.
Men det är också då livet är, i alla fall. Det är då livet är magiskt, va?
Ja, det är
då,
ja, det är det.
Det är då träden vinkar till.
Jag tycker det är roligt också att så många svenskar alltså har namn som är någonting på träd, alltså Anita Lindblom, Lasse Löndahl, Jonas Love Almqvist, Astrid Lindgren och så vidare. Mm. Man kommer på hur många som helst när man tänker efter.
Mm.
Om det inte är sån namn så är det ofta något träd med.
Det stämmer, det stämmer. Ja, men vad härligt. Tack för detta, Ann-Britt, och jag lovar att när jag stöter på nästa lind, då, trots att jag heter Larsson, jag kommer att ge den ett handslag.
Ja, men Larsson är bra det med.
Ha det gott, hälsa Visby.
Ja, tack ska ni ha. Ja.
Stort tack för att du ville vara med.
Ha det bra.
Hej då, Ann-Britt.
Hej. Ja, detsamma. Tack. Hej.
Och nu från Ann-Britt och Visby till Sven. God morgon.
God morgon.
Och du befinner dig?
Jag har bott i Tavelsjö, men jag bor numera i Röbäck.
Mm-hmm.
Och det är utanför Umeå.
Ja, du har kommit uppåt. Tavel, vad sa du?
Tavelsjö.
Vilket fint namn.
Ja, du har pratat med mig tidigare, men, ja, men det är några år sedan.
Yeah. Vad roligt att få återhöra dig, Sven. Och vad har du för relation till träd och växter som du vill berätta om?
Ja, ganska mycket. Jag är ju en skogens man, så att jag är född i inlandet här i Västerbotten och Jag fick lära mig tidigt att umgås med skogen på många olika sätt. Det bästa sättet att göra upp en eld till exempel, det är att ta en gammal stubbe och riva loss den från backen och så slår han liksom så att all jord ramlar loss. Och sen så hugger man upp den i bitar och då kan man dessutom få kära. Så jaha. Om du går tillbaka till 1800-talet, då var Sverige en stor produktion när det gäller kära. Och det finns bara i tallar.
Jaha. Ja, det här var ju väldigt ny information
ja.
För mig.
Ja. Men samtidigt, jag har ju försökt bli av med några stubbar. Det är inget man gör en handvändning. Det kräver också... för jag är ingen stark person, så jag har ju slitit med det dagar ibland. Men kanske en tekniksport också lite, eller teknikgren.
Det underlättar ju om man har ett spett för att kunna bryta upp de här rötterna ifrån backen. Men de funkar ju bättre än en björk många gånger ska jag tala om. Just när det gäller att göra upp en eld alltså.
Mm.
Helt otroligt. En naturprodukt som är helt fantastisk när det gäller att göra upp. Kolla med alla älgjägare. De gör upp eld på oftast en gammal stubbe.
Men jag måste fråga rent praktiskt, Sven, när man är ute, har man med sig ett spett? Det kan man väl inte bära omkring på?
Nej, men man har alltid en yxa med sig.
Ja.
Jag har 3 yxor i bilen min, så att jag är ganska välförsedd när det gäller yxor. Och då slår man på stubben så att det börjar skallra och då helt plötsligt så börjar det spricka sönder. Och så får man upp de här rötterna då. Från kära rötterna. Kära gadd kallar vi det för egentligen.
Ja. Har du någon speciell favorit när det kommer till stubbar eller träd i allmänhet?
Ja, alltså, för mig är det tall som är det mäktigaste. Men jag har en björk. Nu bor jag ju i Umeå. Men jag har bott 50 år i Tavelsjö. Och då, där hade jag en björk. På gården som var 245 centimeter i omkrets.
Oj.
Och du som kan räkna, kanske kan räkna hur mycket är i diameter då? För det kan inte jag räkna ut.
Jag skulle kunna det, men jag har penna och papper och massa grejer redan. Men så här i direktsändning så vågar man inte ut i några matematiska krumbukter alls.
Ja. Kan bara 245. Ja, 245, det är ganska stor björk.
Det inser man.
Det hade en björk här i Umeå som ansågs vara den Umeås äldsta björk. Sist jag var förbi den, då hade den ruttnat upp liksom och var bara rester kvar. Den var 250 år gammal.
Oj.
Mm. Ja. Och det stod en skylt bredvid också att det är Umeås äldsta björk. Men jag tror att den här björken i Talsjö som jag har haft på gården, den är nog Umeås tjockaste björk. Omkretsen är alltså 245.
Ja, det låter 200. Ju mer åt ekhållet nästan.
Mm. Ja, men den är gigantisk. Varje kvist är som ett eget träd för sig. Det är helt otroligt.
Ja, det låter fantastiskt. Det är inte så att du råkar ha en bild på den där och kan lägga ut på vår Facebook-sida?
Alltså, de bilder jag har på innan jag flyttade hit till Röbäck, det framskymtar inte. Det är ingen som står bredvid som man säger.
Nej, man måste ha lite så.
Utan det är bilder som skulle passa bättre till nyhetssändningarna då de ska ha en bild på soluppgången.
Ja,
till
jag förstår. Sven, men det förstår jag. Så den här, att den här är en favorit, den här björken då?
Ja, men tallar är också en favorit. För jag har en tall i stubb i garaget här där jag bor i Röbäck. Den är gjort en kol-14 mätning på för några år sedan. Och det var ju för att man misstänkte att den var väldigt gammal. Den är uppgrävd från en myr. Om du känner till så myren isolerar och barar det gamla väldigt länge.
Ja, verkligen.
Det är en skida som är över 5000 år gammal som är på Västerbottens museet här i Umeå. Men den här stubben som jag har nu i garaget, den är uppmätt alltså av kol-14-metoden och den var 9000 år gammal.
Jag måste säga, Nils, att det, eller Sven, att det är första gången jag pratar med någon som dels har en tallstubbe i garaget, men också som är 9000 år gammal. Jag förstår att du inte gör det av med den där.
Nej, den kommer att begravas med mig.
Menar du, menar du på riktigt nu? Eller?
Ja, jag har sagt till mina barn, som, eftersom jag är i skogen väldigt mycket. Jag är ju en jägare också, så att jag är i skogen väldigt mycket av olika orsaker. Men jag har en koja i skogen också på ett hygge i Skivsjö heter det. Och jag är där någon gång då och då. Och, så bara för att finnas till. Och jag har sagt till mina barn att om jag dör i skogen så är det en härlig död för mig. Och de ska inte undra över varför jag just dog där och då. För jag kanske dör in till en gammal trästubbe och då är det en bra plats.
Mm. Ja, men vad fint, Sven. Då, det måste ju göra att ibland kan man ju vara lite orolig när någon som är ute i skogen länge och borta och sådär, att du säger det och de kan bära det med sig. Omtänksamt av det också.
Ja, min dotter har en app som gör att hon kan hitta igen med var jag än är någonstans.
Det är ju bra det också. Ja.
Det är en sån här GPS-app alltså.
Ja, ja. Men den här tallstubben alltså, den här tallstubben, hur stor är den?
Ja, den är inte så stor egentligen. Den är typ, alltså tjockleken på den är väl någonstans i diameter 35 centimeter skulle jag tro. Men... Och sen är den ju kapad då från ett träd så att den är väl bara typ lika lång som den är tjock.
Ja, just det, men den, är, gam- men den är gammal.
Ja. Man kan inte hantera ett helt träd liksom.
Nej, för guds skull, det förstår jag. Och, men väldigt imponerad, du får hälsa tallstubben i garaget, Sven. vad härligt att prata med dig.
Ja, det var det.
Så har du så bra ute i skogen och jag hoppas att du kommer hem och inte blir kvar där ute.
Ja, det hoppas jag också på, men det finns ett knep att leta reda på mig i alla fall om jag råkar försvinna i skogen.
Det är väldigt bra med den där appen. Ja. Var rädd om dig, Sven, och tack för att du hörde av dig.
Ja, tack så bra.
Ha det bra.
Hej.
Express yourself, sjunger hon Madonna här i söndagsmorgon. Och jag vill också passa på att lyfta fram att vi ska ha en tävling om inte så länge, eller hur David?
Det stämmer.
Mest, störst, flest, först. Och den här gången vill vi gärna att du som där hemma, du har ett extra gott öga till en växt. Man kan vara en krukväxt eller vad som helst. Så att du nästan drar dig för att åka på semester. För att du litar inte riktigt på andra kan sköta om den. Helst skulle vilja ta med den. Du kanske till och med tar med den. Men den påverkar lite din vardag. Har du en sån kärlek till en växt hemma och sådär att den påverkar din vardag på en andra sättet, så är du välkommen att vara med och tävla idag i mest, störst, flest, först. Och numret du ringer är 031 13 26 00. 031 13 26 00. Jag kan inte låta bli att dra mig till vinnes när vi har detta ämne. En kvinna i Frankrike som skötte om sin succulent. Jag läste om den här nyheten. Det är ju en alldeles speciell sort och ganska svårskött växt. Det är väl bara förnamnet att det är svårskött. Den vill ha extremt lite vatten. Man måste se efter den. Hon hade gjort det i flera år. Jag vet inte om det är några droppar hit, några droppar dit. Och hur den ska stå och allting. Och var så noga. Och... jag tror till och med någon lokal tidning var där.
Du menar uppmärksamma?
Ja, visst. Alltså den blev ju hennes liv. Ja. Och hon hade också det med semestrar och grejer. Hon vågade inte låta någon annan ta hand om den.
Ja, det var det fantastiskt. Alltså, vilken relation man kan få.
Ja. Och hon fick den ju så bra. För hon hade haft sån här tidigare som hade dött. Och det var många som undrade, hur bär du dig åt, va? Och Det är väl all kärlek jag lägger ner. Så. Så hon skötte om den så här, och så en dag händer det som inte får hända. Hon tappar den. Krukan spricker. Där ligger den. Men den har inga rötter. Då, och det var inte så konstigt, för det var en konstjord.
Hur menar du att det var?
Det var ingen riktig blomma. Eller växt. Var det, det var, om det var plast eller, vi säger plast, men det var något material. Det var fake. Ja. Så att i flera år hade hon lagt ner hela sitt liv på en plastblomma.
Oh.
Och nu läste jag igenom en amerikansk kvinna här, Kaylee Wilkes från Kalifornien, också haft en succulent i 2 år. Skött den som en bebis. Så. Ja,
det är ju bedrägeri, de här som säljer dem. Det.
Hon hade fått den honom. Hon hade fått den och gett henne den. Som hon sköter om i 2 år liksom. Ska plantera om, och så upptäcker hon. Inga rötter. och det är någonting med det här. År av ens liv. Och den här kvinnan i Frankrike som jag läste, som jag berättade om först, har för mig blivit helt knäckt. Hon, amerikanskan, hade blivit knäckt, men hon har också gapskrattat åt sig själv. För hon har känt, det här är så typiskt mig, hade hon tyckt. Och lagt ut det här på nätet. Och jag hoppas ju att hon i Frankrike också kan skratta. Men det kanske man inte kan. Och jag tänker också så här med plastblommor. Alltså rent symboliskt. Hur många plastblommor vattnar man i ens liv?
Ja.
Hur mycket gör man utan att det är det man tror?
Mm.
Jag tror vi har många plastblommor.
Det kan du ge dig på.
Jag tänker på alla religioner.
Mm.
Folk gör ceremonier och grejer.
Mm.
Alla kan väl inte ha rätt?
Nej.
Eller några kanske gör någonting. Jag säger inte att det är religioner inte. Alltså, men kan verkligen alla ha rätt?
Ja.
Och om inte alla har rätt, så är det väl några
som kan,
som eventuellt vattnar några plastblommor.
Ja.
Eller jag tänker också folk som har en AI som partner. Det har ju blivit vanligare och vanligare, i alla fall i andra länder. Jag vet inte hur det är i Sverige. Ja, alltså en artificiell intelligens chattbot som de pratar med, som blir deras partner. Det är ju inte heller någon riktig... Det är ju ingen människa.
Nej,
men
nej.
Samtidigt vet de ju det.
Mm.
Att det är en robot.
Ja.
Så det är skillnad mot att inte veta att det är en plastblomma. Fast samtidigt kallar de det ju sin partner.
Mm.
Och då är det som... Vet de det riktigt då?
Nej.
Ändå.
Nej.
Ja. Hur som helst. Så kan det vara. Det var det jag kom att tänka på. Och... återigen nu så vill jag puffa för tävlingen mest störst flest först. Om du har en växt där hemma som du har så gott öga till att du lite drar dig för att låta andra sköta om den när du är på semester. Den påverkar din vardag, men du älskar den. Ring in och var med och tävla. Numret är 031 13 26 00. 031 13 26 00. Släpp alla sorger, sjunger Nordman. Och det kan väl vara bra att säga till den som har vattnat en plastblomma i 2 år i tron att det var en riktig. Nu går vi vidare. Nu släpper vi alla sorgerna. Och så kan jag också säga att nu blir det nyheter. Efter dem är vi tillbaks med mest störst flest först.
Söndagsmorgon i P4.
Freedom, Faith Kakembo här i Söndagsmorgon, där det är dags för
mest störst flest först.
Reglerna är så lätta som regler kan bli nästan. Det är så här att man får en fråga, 2 alternativ.
Mm.
Väljer man det rätta så går man vidare till en andra fråga, 2 alternativ. Väljer man det rätta igen så går man till en tredje fråga, och väljer 2 alternativ. Väljer man det rätta där igen så är man stormästare.
Mm, det låter busenkelt.
Men har man fel?
Ja.
Då åker man ut direkt.
Ja.
Det har dock inte hindrat folk från att vara med och tävla år efter år efter år. Och ju svårare det blir, desto gladare blir de som lyckas. Och det är ingen skam om man inte skulle klara det. För nej, att det är så härligt att ha med folk. Och vi har nu med oss två personer som har en relativt speciell relation till en speciell växt, som var det kriterie vi satt upp. Jag säger god morgon, Vanja.
God morgon, god morgon.
Var ringer du ifrån?
Från Västra Frölunda i Göteborg.
Åh, en underbar plats. Och ja, vad är det för växt du har en speciell relation till?
Jag har en porslinsblomma som är minst 75 år gammal.
Okej. Oj, och då ska vi säga det, för att när jag fick information om den här porslinsblomman så trodde jag att den var av porslin. Men du förstår det ju att jag är inte så bevandrad. Men nu har jag blivit informerad om att det är absolut inte, det här är en riktig växt.
Ja, och ja. Och blommorna, när den blommar, det är de som ser ut som de är gjorda av porslin.
Ja, jag gjorde så att jag bildsökte på den och nu alltså de är jättefina.
Ja.
75 år, hur kommer det sig att du har en sån minst 75 år?
Min mamma hade ju den när jag var liten och jag minns den från jag var ganska liten.
Okej.
Och ja, 5 år kom jag ihåg den ifrån att jag var. Men dessförinnan vet jag ju inte hur länge den har funnits.
Nej, så att den kan ha många år på nacken. Och är den svårskött, skulle du säga det? Eller
nej,
lätt?
Den är ganska lättskött. Och om man inte kommer ihåg att vattna den så ofta så blommar den väldigt tacksamt.
Jaha.
Jag planterade om den för något år sedan, för den stod i en ganska liten kruka.
Mm.
Och så gav den ny jord. Alltså, nu har den vuxit väldigt mycket, men nu blommar den inte för mig.
Okej, du måste plåga den lite. Vem vill plåga en blomma? Ja, men mycket intressant, Vanja. Och du är inte ensam, utan du kommer ha en medtävlare också här.
Ja.
Och jag säger god morgon, Mike.
Hej, god morgon.
Hej, hej. Var ringer du ifrån, Mike?
Jag ringer från en liten ort som heter Fiskeså, som ligger mellan Kårsta och Rimbo. Och det är ja, lite norr om Stockholm kan man väl säga.
Mm-hmm. Vad fint, då har vi både öst och väst här i programmet. Och Mike, vad är det för en växt som du, ditt hjärta brinner lite extra för?
Ja, egentligen är min mans växt, men det är en änglatrumpet. Och han har gett mig skott en gång i tiden. Jag bor inne i Stockholm egentligen normalt sett. Och nu är jag ute och hälsar på. Och det lilla skottet har ju tagit sig. Och så har han tagit mig hit ut till Fiskeså. Och då är det egentligen fel växtzon. Så i år har den blommat för första gången ordentligt.
Jaha. Oj, nu har jag bildsökt på änglatrumpet. Vilka växer?
Det här är den gula då jag pratar om.
Oj.
Ja. Och sen har vi ju tre kattungar här. Och då har vi klätt in stammen. För de håller på, de ska gå upp och undersöka allt.
Kattungarna, ja. Så, vad har ni klätt in stammen med då?
Med tidningspapper och lite snöre runt. Sådär, ja.
Ja, och hoppas det räcker då, för de kan ju ha lite vassa klor även om de är små.
När man har vassa klor och de kan ju gå högt upp. Men det är ganska, jag ska säga 60-70 centimeter vi har klätt in stammen med. Så att jag hoppas att de leker med andra saker.
du får skaffa mycket, mycket leksaker till dem. Men vad härligt, Mike och Vanja, känner ni till tävlingen sen tidigare?
Ja.
Absolut.
Åh, underbart. Ja. Då vet ni också.
Jag var den allra första som var med och tävlade när den här tävlingen började.
Var du, Vanja? Vilken grej, va?
Då skulle man ha 5 rätt och jag hade bara 4.
Hade det varit idag, då hade du varit mästare alltså, Vanja.
Ja, jag blev det här för något år sedan.
Ja, jag tycker nu minns jag här. Nu ramlade det ner på mynt.
Ja.
I det gamla skrället. Ja, men vad roligt, Vanja. Och då är du här tillbaka här nu med porslinsblomma och allt.
Ja.
Och Mike, du är med för första gången.
Nej,
inte du heller.
Jag är med för andra gången, tror jag.
Jaha, hur gick
jag
det för...
Jag var med för 3-4 år sedan.
3-4 år sedan på dig och Vanja. Det var 7-8 år sedan då.
Ja, det är det nog.
Ja.
Det är sjukt. jag har alla post-it-lappar klistrat, alla frågor, alla svar. Jag har följt det varenda år.
Det är fantastiskt.
Det var enda dag, vecka menar. Och alla post-it-lapparna sitter och sen en kompis här kommer och säger någonting. Så ja, nu tar vi en fråga.
Mike, alltså ja, det värmer mitt hjärta något så enormt att höra detta. Har du då en perm eller har du på väggen? Eller vad?
Nej,
har du...
de sitter ju i köket runt omkring och på skåpen och allting. Med post-it-lappar överallt.
Med mest störst flest först frågor. Har du en bild på de där du skulle kunna ta och vill dela med dig av, så skulle jag ju vara...
Nej, jag är inte så tekniskt lagd.
Jag förstår. Du, bilden finns inom mig. Jag är så glad. Och ska vi köra nu? Ska vi köra? Det kommer att bli svårt, men det vet ni. Vi kör!
Nu kör vi.
Vad är högst? Är det Sveriges högsta träd 2020? Den så kallade Mölnbackagranen i Forshaga? Eller Islands högsta byggnad?
Oj.
Det var länge sedan det var så tyst så länge i radio.
Ja, byggnaden kan ju vara uppåt 150-200 meter höga. Och så hög tror jag inte en gran är.
Ja, det vet jag. Det är inte i Sverige. Eller, nej.
Det kan jag håller nog på Island.
Kanada kan ju bli väldigt höga granar. Men, ja.
Mm. Har ni varit på Island?
Nej. Nej. Men jag skulle gärna åka dit.
Jag har varit på många platser men inte i Island.
Nej.
Och jag säger som man, jag skulle gärna åka dit. Men Vanja, vad tror vi?
Ja, jag tror ju på Island.
Tror du de har byggt så högt på Island?
Nej, det kanske de inte har, men det räcker om det är 100 meter högt så... Mm.
Det tycker inte du är så märkvärdigt. Det kan de väl slänga upp en 100 meters byggnad.
Ja, jag ser ju hur de gör här i Göteborg.
Ja.
Men Island kanske inte har samma förutsättningar för...
Alltså, man kan ju bygga högt var som helst.
Men eller? Ja, jag tror på Island.
Du tror på Island, Vanja verkar ha bestämt sig. Men hur är det med Mike?
Ja, jag tror också Island.
Båda två tror på Island och ingen bollar med David ens. Han ser livrädd ut
ja,
att få fråga.
Ja, med sådana här stormästarpersoner alltså, då sätter jag mig i baksätet. Ja. Jag kände det.
Han åker med till, det verkar som att ni får med er David till Island.
Var ni en ska. En feg människa här. Ja,
okej.
Då
ni säger alltså att Islands högsta byggnad är högre än den legendariska Mölnbackagranen i Forshaga. Som alltså jag sa ju att det var 2020 för den fick ju någon sjukdom och finns inte längre. Va? Men den var en sån klassisk högsta trädet. Då ska vi ta det här. Att det länge var den vackra Hallgrimskyrkan på Island den högsta byggnaden. Den tycker jag ni kan bildsöka på nätet. Det var en skönhetsupplevelse att se den. Men den har blivit omvuxen av en annan byggnad. Och det är nämligen Smaratorg Tower. Det är en fyrkantig kontorsbyggnad på 78 meter hög. Mölnbackagranen i Sverige, den var nästan 50 meter, 49,6. Så vi har två tävlande kvar i tävlingen. Snyggt jobbat.
Ja, det var det.
Ja. Yes, yes. Mike, du är helt tyst. Är du kvar, Mike?
Nej, jag är
lyrisk. Ja, det är underbart, underbart. Jag måste kolla av.
Nej, jag tycker det var jättekul.
Okej, då kör vi här. En fråga till, han kommer hem. Vad är längst antal mil det träd i världen har som har längst till ett annat träd? Alltså det nu ensammaste trädet i världen. Det är en sitkagran. Tidigare var det här Tiberias träd som jag nämnde tidigare i Saharaöknen. Det här är på en kallare plats. Världens ensammaste träd, antal mil det har till nästa träd eller antalet minuter en genomsnittlig delfin kan hålla andan. Vad är flest?
Vad sa du, en delfin?
Ja, en genomsnittlig delfin.
Det här är ju grejer man ofta tänker på. Ja.
Var finns det här trädet?
Ja, så det vill du veta, du?
Ja.
Ja, jag kan väl berätta här att det är på en väldigt, väldigt kall plats som kallas för Antarktis.
Aj, aj, aj. Då kan det ju ha ganska långt till nästa träd.
Mm.
Men delfiner kan ju hålla andan ganska länge också.
Mm.
Men kan vad tror du, Mike?
Ja, du, jag tänker ju först trädet, men det kan vara helt fel. Men alltså, ja, nej, jo, vad ska jag säga?
Ja.
Alltså,
vem var det vi
kunde
bolla med?
David.
Ja, det var med mig.
Alltså, nästan ännu räddare ut efter den här frågan.
Nej, men det här, jag tänker ofta på delfiner och på ensamma trän. Så att,
han är ironisk. Ja, han har ingen aning.
Nej, jag har ingen aning. Jag tycker ju att ni har sån känsla där på förra, tyckte jag, Vanja. Det var ju en uppvisning.
Ja, men det där var logik, vet du.
Ja.
Men det här... Jag läste någonting om delfiner häromdagen. Men herregud, det kommer jag inte ihåg.
Nej.
Och det är inte ens säkert det var om deras andning du läste.
Nej. Vad säger Mike?
Jo, det var om andningen.
Det var det.
Delfinen är någonstans här runt 8-10 minuter någonting.
Ja, jag tror på trädet.
Ja, det tror jag med.
Så att det är längre, fler mil till nästa träd för världens nu ensammaste träd än antal minuter en delfin kan hålla andan.
Ja.
Är det där vi landar alltså?
Ja.
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 Mm. Okej.
Okay. Det är en chansning.
Ja, vad vore livet utan chansningar? Ja,
så är det.
Ja. Det är träd som har längst till nästa träd, alltså det ensammaste trädet. Enligt Guinness rekordbok är en ensam sitkagran på Antarktis, vars närmaste trädvän är över 22 mil bort.
Aj, aj. Det var inte så mycket.
Och en flasknosdelfin, en genomsnittlig delfin, kan dyka ner under vattnet och hålla andan i drygt 10 minuter. Sen måste den upp igen och vi har två tävlande kvar i tävlingen. Hostas, det är det Mike som är helt lyrisk.
Vanja, vi är bäst hittills.
Okej.
Det är jag som påverkar dig.
Nej, Vanja, du är bäst.
Ja, men det är väl bra att du påverkar i så fall, Vanja. Det har ju ändå gått bra hittills.
Absolut. Vanja, hon är en klippa.
Ja. Oh, jag tyckte men du var Mike, också Mike ja, var du här. Hade ju sån koll på delfiner och andning precis, där. Det var du som, imponerande.
Det hände ju något när du sa 10 minuter, Mike. Det hände ju någonting då, eller hur?
Ja.
Okej, okay. Sista frågan. Det är den frågan allt hänger på.
Ja.
Ni har ju gått hand i hand också genom detta. Vi får ju se. Det kan ju vara en som tror det ena, en som tror det andra.
Ja.
Då kör vi.
Vi får väl hoppas att båda tror det.
Ja. Vad är flest antal meter ner i jorden som de djupaste trädrötterna i världen går från ett träd? Alltså det träd som har de djupaste trädrötterna som mäts upp. Antal meter ner. Eller antalet järvar i Sverige. Det är ett vildfikonträd i Sydafrika. Med djupa rötter. Antal meter ner de går eller antalet järvar i Sverige?
Hur i herrans namn kan de mäta hur långt ner rötterna går?
Ja, du.
Ja, det är ju konstigt också. Men alltså, hur mycket järvar har
du? Frågan är hur mycket järvar det finns.
Ja. Är det någon som... Det är ingen som har läst något om järvar det senaste.
Ska ni våga på en järv gissning?
Ja, en sån också.
Ja, det kan man säga.
Ja, Mike.
Jag måste bara järvgissning.
Får jag bara fråga? Du Mike, kan inte jag, du har inte läst något om järvar det senaste för det.
Nej. Vi har haft massa konstiga saker här på tomten. Och en järv, om jag förstod det med de grannarna finns inte kvar, men en järv, de hade sett en järv som liksom järv eller någonting sånt som hoppar upp och tog fågelholken.
Det är ju rovdjur alltså.
Matningsstationen. Mm. Men det var nog inte 60 järv, för att de finns så norrut. Järvarna.
Ja, här räknar vi ju alla i hela Sverige, va? Eller de djupaste trädrötterna i meter. Nu får jag nog be om ett svar här. Ja, från,
det finns järvar i Bohuslän också. På Nordens ark.
Ja.
Jag har sett dem matas, de likte som kattungar.
Mm. Jag tror nog att det är vilda vi räknar här, så du kanske kan räkna minus det. På de där 3-4 stycken.
Ja, jag röstar på järvarna.
Jag tror på järven.
Ni tror på järven?
Ja, jag tror också det.
Jag tror inte man kan mäta mer än några hundra meter på en rot.
Alltså?
Nej, järvarna är fler, tror jag. En meter ner på trädet.
Okej, vi landar. Det blev en järvgissning.
Ja.
Det finns drygt 600 järvar i Sverige. Och de djupaste trädrötterna man hittat. Och det är alltså ett vildfikonträd i Sydafrika vars rötter sträcker sig ända 120 meter ner i jorden. Vi har två vinnare. De heter Vanja och Maj. Vilken grej, va? Vanja här, den första tävlanden vi hade med.
Ja.
Och tillsammans med Mike med post-it-lappar fyllda på väggarna. Hur skulle du kunna gå på ett annat sätt?
Nej.
Men
han hade ju katter, det är klart att han är klok.
Nu kommer en till.
Ja, jag vet inte vad ni sa, för ni pratar bägge två, men det spelar ingen roll. Underbart och otroligt bra jobbat, för jag kände när jag satte ihop de här frågorna, det blir en tuff omgång. Ja. De kommer nog att gå ut på första, men det gjorde ni inte. Och inte på andra, och ni klarar tredje också. Stort grattis!
Nej,
häng kvar i luren här så vi får era uppgifter och kan skicka diplom och allt möjligt till er.
Ja.
Underbart!
Ja, stort grattis!
Ha en fantastisk söndag med allt ifrån då porslinsblommor till änglatrumpeter.
Mm.
Och kattungar. Ha det gott! Ja. Hej med er, tack så ni har. Secret Service, Oh Susie, här i Söndagsmorgon. Vad bra den svänger, den här låten.
Ja.
Secret Service.
Ja, det är en fantastisk dänga. Den måste ju ha många år på nacken nu.
Ja,
men att den fortfarande håller så.
Var det tidigt 80-tal? Den har lite Italo Disco över sig, tycker jag.
Ja.
En musikstil som när den är bra är det bästa i världen, tycker jag. Och när den är dålig, det sämsta i världen.
Ja.
Italo Disco. Ja, och det är en sån här musikstil där man vill ha en bra guide igenom.
Mm. Ja, du menar någon ska hjälpa en att plocka?
Annars så kan man tröttna snabbt.
Jag undrar om folk känner till genren så mycket. Det känns nästan som den genre som har försvunnit, att man nämner så här.
Ja, det är det väl. Det är väl i samma andetag som den här Sabrina, den sångerskan som framförde en video i en pool. Som blev mycket omtalat eftersom hennes bröst for väldigt mycket.
Det.
Det var väl en av de största hitsen. Mm. Och sen så, det kanske inte var den, jag vet inte. Det var en bra låt det också, men det finns så mycket som är så mycket bättre.
Mm. Ja.
Men ja, jag skulle framförallt vilja tacka alla som har hört av sig. Med fantastiska bilder idag på träd och andra växter som varit temat. Det är nästan så att jag vill fortsätta nästa vecka.
Ja, du menar.
Tycker det slutade i sån triumf här också när vi hade med oss Vanja och Mike som faktiskt lyckades ta hem mest störst fest först.
Ja.
Vilka mästare. Och ja, du och jag, David, vi får ju ladda nu i veckan. Vi har ju premiär på vår föreställning.
Ja.
Så att vi kommer ju se mycket av varann.
Ja, det kommer vi göra.
Svettigt, men kul. Och jag önskar också alla lyssnare en inte så svettig vecka, men en kul vecka.
Mm.
En härlig vecka.
Mm.
Vi som gjorde programmet härifrån, det var ju producent Emil Aspegren. Tekniken sköttes av Alice Backlund. Järmund Stenhag valde musiken. Vi sände från Svenska Grammofonstudion i Göteborg. Söndagsmorgon i P4 görs av Munk. David Urwitz, underbart att ha dig här. Jag heter Morgan Larsson och jag önskar er alla en riktigt härlig vecka med mycket växtlighet. Och glöm inte att krama ett träd.
Nej.
Det piggar upp. Ha det fint allihop. Hej då.